Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Om det är något jag har ägnat alldeles för mycket tid åt de senaste åren så är det otvivelaktigen Magic the Gathering. Ett 30 år gammalt kortspel med tiotusentals kort som kan kombineras i oändlighet för att optimera och karva ut olika strategier. Det finns såklart vissa självklara kombinationer som alla håller med om är bra, men som kanske inte alltid är så kul att diskutera. Sen finns det andra nischval som man kan tycka är lite roligare och visa lite mer personlighet. Är de här underliga nischvalen bättre än världens dyraste och kanske det bästa kort, Black Lotus? Förmodligen inte, men vid rätt tillfälle kan det vara nog så mäktigt. Ja, som ni redan nu märker så blir det lätt otroligt nördigt om man ska prata om det här.
Välkommen till en vinpodd!
Ja, och det är med den här kanske något haltande ansatsen jag vill introducera en av världens nördigaste men också kanske mest spännande platser och såklart vinvärldens svar på Magic the Gathering, nämligen Bourgogne. Ja, och på ena sidan bordet sitter jag, Carl Johan, som snabbt spelar ut mitt Mono Red Aggro deck. Oj. Och på andra sidan då är du, Mikael, som slukt håller upp interaktion i ditt vitblåa kontrolllek.
Jag vet inte hur det ska fortsätta. Välkommen till Bourgogne,
säger jag. Ja, exakt. Så på allmän begäran Bourgogne och på icke allmän begäran ett långt Magic the Gathering intro. Mm. Det jag försöker säga med det här är att min uppfattning om Bourgogne är att det är väldigt nördigt. Det kan bli. Och innan du får säga någonting mer, pappa, så frågar jag dig, är du en Bourgogne-kille?
Svar, ja.
Du är det?
Ja, och det ska jag berätta om varför och hur. Mm. Det har ju blivit lite dyrare, så man går inte och häller i sig Bourgogne-viner varje dag, kan man säga.
Nej, det gör man inte. Nej.
Men det första jag tänkte på, vet du vad Bourgogne är egentligen?
Det är därför jag sitter här med dig, pappa. För att
jag tänker rent geografiskt.
Nej, det gör jag inte. Men nu vet jag, för jag kollade lite på en karta innan vi började spela in. Det ligger lika mycket längre norrut än vad jag trodde att det gör.
Och det består ju av lite olika områden. Det kanske vi ska klargöra, för de flesta pratar ju bara om det här som är liksom runt Bourgogne, de här röda vinerna och vita vinerna. Men det är ju faktiskt så att även Chablis ingår där. Ja. Där de gör vita viner i en annan stil, men på samma druva. Mm. Côte d'Or, det är det här stora området där. Som ligger runt Bourgogne. Vi ska prata lite mer om det sen. Och sen söder där de ligger Chardonnay och Mâconnais. Och sen har du även Beaujolais.
Beaujolais ingår egentligen i Bourgogne.
Ja, för att många vill ju göra till en egen region. Men när man pratar om vinvärlden och delar upp den i olika regioner så ingår Beaujolais där.
Är det här någonting som hjälper lyssnarna eller blir man bara en sån störig person som säger rent tekniskt så ligger faktiskt Beaujolais i Bourgogne?
Nej, men jag vill bara att man ska uppmärksamma det. Jag vill ha sagt det och nu har jag sagt det.
Ja, mycket bra. Men nu är ju du en Bourgogne-kille. Och vi pratade lite innan avsnittet här om att jag kanske var i Bourgogne senast när jag var typ 7 månader eller någonting.
4 månader.
4 månader, ja.
Jag tänkte få något minne om det. Jag insåg att det är ingen bra fråga.
Nej, det är nämligen inte så. Men jag tror också vi har varit där nere kanske när jag har varit 10 eller 14 eller någonting sånt också. Efter.
Jag har inte rest dit så ofta de senaste decenniet. Men när vi bodde i Schweiz så var vi där titt som tätt. Och jag hade vinkurser på den här tiden i Zürich.
Uh-huh.
Och då ordnade jag varje år en bussresa till bland annat Bourgogne. Så att jag har åkt genom området många gånger och kan de små vägarna där man fick leda busschauffören som skulle hitta till den där berömda vingården.
Någon stackars busschaufför som ska vända på någon existerande vändplan.
Ja, alltså det är mycket byar och mycket smala gator i det här inre delen av Bourgogne.
Jag kan tänka mig att det är fint, för just nu kan jag inte tänka mig riktigt exakt hur det ser ut. Men det kommer vi få berättat för oss. Om vi inleder då med att fråga dig, vad är det som gör den här otroligt kända vinregionen Bourgogne speciell? Eller vad tycker du?
Du har lagt det på nördighetssidan där och sånt där. Sammanfattning blir ju det. Och jag tror att ledordet är mångfald.
Mångfald.
Mångfald. Det finns så mycket av alla olika saker. Här finns till exempel fler små, stora appellationer än i hela övriga Frankrike faktiskt.
Alltså, och en appellation är...
Ja, det kan vara en liten vingård, det kan vara en kommun, det kan vara ett lite större område.
Ja, just det.
Som är klassat då. Och det gör ju att det är inte så stort som du vet. Man kör igenom där på en knapp timme från norr till söder.
Det som är... När vi
det här inre, ja, precis.
Som man menar med det klassiska.
Ja, jag får säga till när du börjar prata om Chablis. Ja. Det är liksom en enklav lite längre norrut.
Ja, jag fattar.
Och Beaujolais ligger lite söderut. Men det liksom gör att det blir ganska exklusivt.
Ja.
Många spännande små vingårdar, små byar, små producenter och någonting som kallas för klima.
Och det har ju blivit en grej. Man tror att det är.
Det är
klimat.
Eller? Klimat. Nej, det är små vingårdar som är klassificerade då.
Aha.
Redan på medeltiden egentligen av munkarna som kom på. Det här blir bra. Aha. Här görs det bra viner. Så det ger vi en liten extra stjärna i vår bibel. Notera vingårdarna i.
Men det är Gid Jesus istället.
Ja. Ja, fundera på det.
Aha.
Terroir. Det vet du vad det är.
Ja.
Och det är just det här med klimat.
Mm.
Och det kanske jag har med klimat och sånt där också. Det är liksom det, platsens specifikation när det gäller jord och vatten och sol och måne och vindar och allting. Det finns väldigt, väldigt mycket sådana.
Platsunika saker.
Som nördiga personer tycker det är väldigt roligt att hålla på och dricka viner från vingårdar som ligger bredvid varandra men som smakar olika trots att de är gjorda på samma sätt. Och då säger man, ja, det är olika terroirer.
Ja, just det. Då säger François, din kalkrika jord kommer aldrig ge något fruktigt vin.
Så men det är alltså, det är stort med det här inre då utav Bourgogne som vi pratar med om. Och de har ju ett rykte i världen som är helt enormt.
Aha.
Och har ju varit föregångare då för en stil av viner, Pinot Noir, med sin liksom elegans.
Spännande.
Som gör att de är lite finare än de flesta andra viner och också som vi ska komma till med sin historia och göra att det är ju ett vin som står ut i hela vinvärlden.
Ja, jag fattar.
Ja.
Men det kanske vi kommer till då. Så är det finare? Men det får vi svara på längre fram. Ja. Den spännande frågan kan vi inte ta än. Den tar vi sen.
Jag kan prata om mångfalden där som jag började med.
Ja.
Men jag kan säga att det är också ganska enkelt på det sättet att det är stort sett bara 2 druvor man har i den inre delen av det här.
Skönt.
Och det är Pinot Noir och Chardonnay.
Okej.
Och i då det övre Chablis så har man också börjat Chardonnay.
Mm.
I Beaujolais har man en duva som heter Gamay.
Mm.
Men också Pinot Noir.
Ja. Men det var spännande. Jag känner att du får vara noggrann nu när du pratar om Bourgogne. Om du menar det här lilla Bourgogne.
Ja.
Eller om du menar hela stora där det inkluderar andra saker. För jag tror att många som lyssnar på det här kommer att tänka att Bourgogne bara är det här lilla. Mm. Men ibland pratar du förmodligen om den stora delen.
Ja, totalt är det på, vad var det så för siffra, 45 000 hektar.
Ja.
Mark, vingårdsmark.
Det är jättesvårt att tänka mycket. Med hektar, men det är mycket säkert.
Och bara Beaujolais då är stort, Beaujolais 17 000.
Ja.
Så att, ja, det finns tusentals producenter där i alla fall. Mm. Många är de. Och en komplex vingårdsuppläggning med väldigt många olika appellationer.
Ja. Ja.
Där är vi.
Ska vi... jag tänker att börja med lite bakgrund, a.k.a. det vi i folkmun kallar historia.
Ja, det som alla älskar att höra.
Exakt. Ska vi ta oss till den delen?
Ja, men det gör vi.
Bra. Bourgogne historia. Berätta, pappa.
Vad vet du?
Ingenting.
Vad är en burgunder? Det är ett folkslag.
Jaha.
Ja, Bourgogne heter det på franska.
Mm.
Det kom lite senare. Burgund heter det från början då.
Hör man på engelska.
Ja, Burgundy.
Mm.
Och även på svenska tidigare
så
har man burgund.
Ja.
Germanskt begrepp. Och också de här burgunderna var germaner som lär ha kommit ifrån Tyskland någonstans.
Just det.
Och slog sig ner där på, ja, i början av vår tideräkning egentligen. Och ja, till slut hade de skapat ett rike där från Dijon ner till Medelhavet. Det burgundiska riket.
Mm. Och Dijon är då den största staden i Bourgogne.
Ja, den viktigaste staden. Wien universitet och alltihop. Sån här jättefin stad.
Mm.
Känd för sin senap.
Jag tänkte precis säga, jättegod senap har de.
Ja, men det finns senapstillverkare där.
Alla har en sån.
Och vem tog över sen om inte frankerna?
Ja, där är
de. Och det var lite före vår vän Karl den Store.
Ja.
Redan på 500-talet.
Oj, innan hände det saker.
Ja. Yes, och de tyckte att det här riket var lite stort. Så att de delade upp det i övre och nedre. Som sagt, det gick ju ner till Medelhavet där.
Konstig åsikt att ha, det är för stort.
Ja, men de gjorde två kungariken utav det.
Ja.
Och dessa kungariken splittrades sen i sin tur.
Mm.
Ja, man kan säga att det var lite rörigt.
Det tenderar att vara lite rörigt i Frankrike under den här tiden, tycker jag.
Men sen kom då Charlemagne.
Ja.
Och vem är det?
Det är Karl den Store.
Ja.
Ja.
Och Charlemagne är ju ett stort begrepp faktiskt i just Bourgogne,
det
inre delarna.
Extra mycket där.
Ja, alltså det finns ett appellation som heter Charlemagne, Coton Charlemagne.
All right.
Alltså Coton är en kulle och Charlemagne är Karl den Store. Så Karl den Stores kulle som heter Coton.
Det är, vad är vi på nu? Nu är vi på
800-talet.
Mm.
Och vet du vad hans pappa heter? Nej, jag bara tycker det är så roligt.
Charles Mini.
Pippin den lille kallas
han. Han hette det?
Ja.
Jag tänkte att han skulle heta någonting med lite.
Liten.
Pippin den lille.
Ja, just det, för att han Karl den Store och Pippin den lille.
Ja, det är jätteroligt.
Pippin.
Ja, som i Sagan om ringen.
Ja. Mm. Och sen i alla fall så... framåt. Det här var ju liksom i mitten av Europa. Där det hände jättemycket.
Mm.
Och under en period på 1300-talet så skapade de ett burgundiskt rike med Flandern. Och vad är Flandern för någonting?
Södra Nederländerna.
Ja, eller norra Nederländerna.
Eller norra Nederländerna.
Ja, södra i Vallonien.
Okay.
Mm. Där pratar de franska. Och norra Flandern. Okay. Där pratar de flamländska.
Ja.
Och där låg ju tygindustrin. Där låg ju alla de här städerna som var de första handelsstäderna egentligen i Europa.
Mm-hmm.
Så det var väldigt, väldigt stort och det var fint och hela Bourgogne var egentligen ett stor kulturområde.
Låter lite som en, utan att lägga ord i din mun igen, men som en liten gyllene tid för Bourgogne eller Burgunderna.
Ja, absolut. Kultur och allt möjligt som gjorde att det blev känt i världen, Europa. Och inte minst klosterlivet som växte upp då.
Mm, det var det hetaste man kunde göra.
Ja.
Eller ska man gå på klubb. Då ska man säga, har ni några bra kloster i er stad, eller?
Ja.
Jag tycker att det är jättebra jämförelse. Ja.
I alla fall, nu har jag ett citat här som jag tycker är lite kul. Det burgundiska riket förföll. Varför det? Jo.
Jag berättar.
Ja, det var motsättningar mellan romanska och germanska folkslag. Okej. Och mellan katoliker och arianer. Jag vet inte vad arianer är. Nej. Men sen kommer det roliga. Avtagande stridsduglighet, kungarnas bristande begåvning och ogynnsamma geografiska gränser.
Det låter lite som, om man skulle sammanfatta det, lite alltihopa.
Ja, det gick inte att hålla ihop. Så att Bourgogne togs över av fransmännen och då blev det Bourgogne.
Ja, okej.
För det hade varit ett eget ställe då, men sen under 1500-talet, det var i slutet av 1400-talet.
Nej, men har man avtagande stridsduglighet och bristande begåvning och ogynnsamma geografiska gränser så är det ju svårt.
Ja, men det blev ju riktigt på sitt sätt därför att det var ju gränsen mot det stora tysk-romerska riket då.
Just det.
I Frankrike, så att det blev väl ganska militariserat, gissar jag.
Ja, Europas oklaraste koalition av länder.
Alltså, vi vet.
Holy Roman Empire, man fattar ingenting vad det är. Eller jag har alltid problem med det. Det är en annan sak. Spännande. Det låter som att det här har varit en viktig plats länge.
Ja, men det, alltså, det här är ju viktigt att berätta om och komma ihåg lite grann. För då förstår man lite grann varför Bourgogne, Burgund är så stort och känt. Därför att den här historien är ju helt unik i Europa.
Ja. Det är den. Det tycker i och för sig alla att de alltid har en unik historia. Men jag fattar vad du menar. Den är lite mer händelserik kanske.
Mm.
Ska vi ta oss till lite mer vinkopplad historia?
Ja.
Ja, det här var allmän historia. Så kallade den delen. Nu kommer vinhistoria. Nu vet vi det här. Bakgrunden till Bourgogne som plats. Berätta, vinkopplade historia.
Allt det här jag har berättat nu, under hela den perioden så fanns det en stor vinkultur också. Det har ju producerats vin där sen Kristi födelse och förmodligen innan. De gamla kelterna, gallerna och så vidare.
Ja.
Men sen kom då kyrkan att spela en avgörande roll, för det var väldigt mycket kloster.
Ja, toppenkloster.
Och många av de här vingårdarna, som är de främsta idag, var från början gåvor till klostren. Från adeln, franska adeln faktiskt. Mm. Bland annat det här berömda som man ska gärna besöka, Clos de Vougeot.
Det är lite av klostrens spybar.
Ja. Mm. Nej. Ett stort cisterciensekloster heter det.
Ja, okay.
Mäktig byggnad. En stor vingård runt omkring som heter Clos de Vougeot.
Kan jag tänka mig att det är vackert. Ja.
Men det fanns många andra kloster också.
Mm.
I, vad heter det? Cluny och Citeaux. I alla fall så utvecklades vinodlingen och blev ganska viktig, åtminstone lokalt där.
Mm.
Ja, och som vi vet då att det införlivades med Frankrike.
Just det,
då blev
det
ju ett sätt att producera vin för franska kronan också. Problemet var väl lite grann att det var ganska långt till Paris därifrån. Så att de flesta viner producerades faktiskt lokalt.
Alltså, när du säger produceras lokalt, betyder det att de gjorde för sig själva mest?
Ja, och inte för omgivande export. Städer och områden så att där. Men revolutionen kom, och här kan vi prata om en revolution.
1789.
Korrekt. Och vad hände då? Jo, då tog de ifrån kyrkan all makt och all mark som delades ut till självägande bönder.
Exakt. De hittade på en egen kyrka som hade med kunskap att göra. Jag vet inte vad den heter. Alltså en icke-kyrklig kyrka. Skit i det, det var Robespierre. Kör på! I
alla fall så blev det väldigt många ägare till de här stora markområdena som kyrkan, klostren hade haft hand om då.
Ja.
Men de här små vingårdarna, när vi pratar om de här små fantastiska klima, de fanns fortfarande kvar, men de blev då i händerna på självägande bönder, små producenter.
Istället för eventuellt kyrkan då.
Just det.
Mm.
Till exempel Clos de Vougeot som vi pratade om har idag 85 olika ägare.
Aha.
Små remsor av olika slag. Det är ju jättefint att ha ett vin som heter Clos de Vougeot.
Ja,
Och det är 85 olika producenter som har det.
Som får säga att de har ett
ERK. Ja, det har de ju
så
också.
Det blir, lite, blir det urvattnat då, eller?
Ja, det kan man väl säga. Det är, överhuvudtaget kan det bli väldigt mycket av det mesta i Bourgogne. Många viner, många ursprung och många producenter.
All in eller ingenting.
Precis.
Mm.
Men vinerna börjar så långsamt bli kända även i Paris.
Mm.
För sin kvalitet och elegans.
Ja.
Och allt eftersom transporterna blir bättre så kunde man ju skicka vin från hela Bourgogne då.
Mm.
Ja, och idag, alltså man kan säga att dagens framgångar i Bourgogne är egentligen en följd av andra världskriget.
Andra världskriget?
Ja. Ja. 1900-talet var inte så bra.
Nej.
Och efter andra världskriget så låg nästan alla vingårdarna mer eller mindre i träda.
Kört blitzkrig genom alltihopa.
Ja, överhuvudtaget. Man hade inte tid att ta hand om det. Vingårdsägarna blev inkallade och många gick det nog inte så bra för. De hade annat att tänka på.
Det är väl så. Alltså, vin är väl en typ av produkt man inte håller uppe kvaliteten på när det är krig. Folk vill antingen ha vin för att de vill bli fulla. Det är inte så att de har det öppnat liksom Frankrikes nya munskänkarna då
mitt i kriget. Nej, och det fanns stora krav på att de då skulle leverera vin till Tyskland.
Ja.
Som de kanske ogärna gjorde, men samtidigt så fick de ju i alla fall lite betalt för det hela. Så det var mycket schackrande och sådant.
Ja, jag fattar.
Men ja, sen börjar de sakta men säkert bygga upp Bourgogne. Och det hade ju liksom ett grundmurat rykte från tidigare 1800-talet och 1700-talet.
Ja.
Så att på 1980-talet började världen få upp ögonen för de här vinerna.
Mm.
Och allt eftersom kvaliteten ökade så blev det stort i världen att dricka Bourgogne. Och redan på 90-talet när du var där så var det ganska dyrt. Bourgogneviner, som jag minns det. Naturligtvis skulle jag ha köpt på med tiotusentals flaskor med tanke på hur det är idag.
Men, ja. Men, okay, men det är ändå intressant att du menar att det inte alltid varit så dyrt som det är nu.
Alltså. Nej, nej, det har funnits bonniga viner där också.
Ja,
som var riktigt billiga, men de ville man ju inte ha. Man ville ju ha de här kända.
Ja.
Men idag kostar även enkla, då för tiden enkla bourgogneviner från utkanterna är också dyra.
Ja.
Jo, en sak till.
En sak till?
Nej, men en sak till är ju Bonn, staden Bonn,
ja.
Som är en gammal befäst stad.
Och Bonn är något annat än Bonn.
Ja, Bonn är liksom säga huvudstaden i Bourgogne, är Côte d'Or.
Okay.
Det är lite Côte de Bonn och Côte de Nuit ovanför där.
Och nu pratar vi om lilla Bourgogne.
Ja, ja. Den här hjärtat i hela Bourgogne.
Mm.
Och Bonn är en fantastiskt trevlig stad.
Mm.
Och där finns det ett gammalt sjukhus som heter Hospice de Bonn. Det byggdes av de rika på 1400-talet för att de fattiga skulle kunna ta som hand. Det var väldigt fint tänkt.
Ja, vad fint tänkt.
Ja, Hotel Dieu heter det då. Och till dem skänktes vingårdar. Hospice de Bonn ägde massor av vingårdar.
Det vill ha 100 spänn eller en vingård. Jag tar en vingård.
Ja. Ja, men de kunde ju göra vin och sälja det.
Ja, det är bra.
Och det görs fortfarande varje år och säljs på en välgörenhetsaktion som går till då deras verksamhet. Hospice de Bonn. Kan man komma ihåg och köpa viner från?
Ja, Hospice de Bonn.
Hospice de Bonn.
Great. Vi tar oss till nästa del. Ja, du har ju pratat lite om terroir och klimat. Kallade du det, eller kallade om det. Om du vill utveckla lite vad det är i, eller liksom, hur ser det ut geografiskt, klimatmässigt som gör att det är speciellt då?
Ja, det ligger ju lite mitt i Frankrike, om man säger. Och Alperna är lite sydost därifrån och sen bergsområden i öster och även lite i väster. Mm. Och sen floderna där alltihopa. Väldigt speciellt, det är ju egentligen en stor landremsa som följer en flod som heter Saône som sen rinner ut i Rånfloden.
Vad hette floden, sa du?
Saône.
Saône? Det var ingen rättning, jag bara känner inte till det.
Nej. Du har ju inte varit där så mycket heller.
Nej, men ibland vet man saker om platser man inte har varit på.
Ja, precis. Sen ligger ju Chablis där uppe.
Ja.
Det ligger ju inte så långt ifrån Champagne faktiskt.
Just det.
Ja, Så där har du det hela, och vi har ju pratat om Côte d'Or. Ja. Guldsluttningen heter det då.
Vi har inte pratat som jättemycket om det. Nej, du har nämnt
men det är liksom en dalgång.
Ja.
Och där mitt i dalgången så finns de finaste vingårdarna.
Så det är liksom Côte d'Or, det är liksom crème de la crème i Bourgogne.
Exakt.
Där är det fint och bra.
Består av Côte de Nuit, norra delen, mest rödvin. Côte de Beaune, söder om Beaune, mest vittvin.
Okej, okay. Så norra rödvin, södra vittvin.
Om du generaliserar.
Men det är det vi håller på med här.
Ja, just det.
Ja.
Ja. Men det är som sagt, det ligger mitt i landet, så att det är lite, som man säger, kontinentalt klimat, vilket innebär att det är ganska stora förändringar.
Mm-hmm.
Och idag med, får man säga, klimatförändringar, så är det ganska jobbigt ibland med vårfrost och hagelstormar och störtregn och allt möjligt sånt där.
För varmt för länge och sånt där.
Ja, också. Eller för kallt för länge.
Ja, alltid något. Ja, jag fattar. Det blir väldigt stökigt. Särskilt om man har en djup tradition och gillar att göra på ett traditionellt sätt, så är det svårt att ändra det om man inte flyttar platsen.
Ja, alltså, så här är det väl, att skördarna är väldigt växlande i kvalitet och storlek.
Mm.
Och det är väl en anledning till att priserna har stigit. Ibland blir det väldigt lite vin gjort.
Just det.
På de här fina ursprungen.
Utbudschock.
Ja, de här Premier Cru och Grand Cru vingårdar har de ju där också.
Men om man på de här delen av Bourgogne då, eller i hela Bourgogne, men den delen som vi mest kommer prata nu, som är, ska man säga att det är runt Beaune, det är liksom
det, är
man, det man tänker på om Bourgogne, om man skulle tänka stereotypt.
Ja, det gör man.
Ja. Vad är det för druvor man håller på att odla i det här klimatet då?
Ja, kommer du ihåg vad jag har sagt?
Du har sagt Pinot Noir och du har sagt Chardonnay.
Bra.
Är det någon mer eller är vi klara där?
I princip, ja. Jag nämnde också Gamay,
ja,
som finns i
Beaujolais.
Det är liksom huvuddruvan där. Och sen har du en andra vit duva som börjar stiga fram idag, som heter Aligoté.
Aligoté.
Aligoté, som var liksom en sån här kusinen från landet lite grann förr.
Mm. Du nämnde det förra druvavsnittet.
Ja, precis.
Ja.
Men den gör man bättre vin på.
Man gör vin på kusinen från landet.
Ja. Och sen finns det faktiskt Sauvignon Blanc också, lite i norr.
Ja.
I utkanterna av Chablis bland annat.
Ja, jag fattar.
Ja.
Men om man ska vara stereotyp så är det Pinot Noir och Chardonnay man håller på med. Men man är så att säga och dabble lite i Gamay, Aligoté och Sauvignon Blanc också.
Om man ska generalisera så görs det faktiskt dubbelt så mycket vitt vin ändå som rött vin.
Ja, för det man tänker ju att Bourgogne är väldigt rödvinstungt. Ja.
Men om du tänker Chablis så är det bara vitt.
Ja, där. Men man tänker ju att Bourgogne och Chablis är olika, om vi fattar vad jag menar. Ja, då har vi...
Då har du druvorna.
Då har vi druvorna. Vinstilar, det blir lite kanske samma här, men du kan ju få säga.
Ja, men vi kan väl ta det från norr då med Chablis då.
Ja.
Där görs det ju bara vin på druvan Chardonnay.
Just det.
Och i mer stram, oekad stil med syra.
Mm.
Mineral kan man säga, så vi gillar inte folk.
Uh-huh.
I Côte de Nuit, mest kraftiga röda viner. Ju längre norrut, desto kraftigare.
Mm-hmm.
Chevrier-Chambertin till exempel. Côte de Beaune.
Ja.
Görs mestadels torra viner.
Mm.
Chardonnay.
Mm.
Men med ekfat oftast. Så att det är mer kraft då, så att säga.
Ja.
Tanniner, ekfat, smörighet. Ja, du vet.
Ja,
rostade toner.
Jag förstår. Lite.
De tål att lagras längre. Mm. Och så har du då Beaujolais i söder med Beaujolais-vinerna som då i grunden är... har varit väldigt enkla och fruktiga och friska.
Mm.
Där det görs allt mer kraftiga viner också i naturvinsstil, får man säga.
Mm.
Det gör man inte så mycket annars. Och sen har du då bubbelviner som växer faktiskt.
Det känns som att det blir efterfrågan. Större bubbel från andra delar.
Överhuvudtaget, ja. Och just de här franska Crémant-vinerna som är då namnet på bubbelviner som görs i champagne-stil.
Men inte i champagne.
Men inte i champagne. Och där heter det då Crémant de Bourgogne.
Mm, det har man sett väldigt mycket på senaste tiden, tycker jag.
Ja. Och sen har jag ett roligt litet joker.
Har du en joker?
Ja, en joker. Ja. Och jag fick lära mig när jag började med vin.
Ja.
jag har inte sett det så mycket som det. Det finns ett vin som heter Passe Tout Grain. Mm. Och det består av 2/3 Pinot Noir och 1/3 Gamay.
Mm.
Kul va?
Nej. Jag vet inte hur kul det är, men det är ju intressant.
Ja, i Schweiz kallas motsvarande vin för Doll.
Doll?
Doll, och ett sån här folkligt vin.
Det vill man inte ha, folkliga vin. Usch för dem. Okej, ja men spännande. Ja, ska vi, det här vet jag inte, det här kan bli en riktig sån bingolotto, inte bingolotto, lottouppläsning när vi börjar prata om vingårdar och producenter och sånt där.
Mm.
Men du får strukturera upp det här åt oss och hjälpa mig och lyssnarna. Får vi prata om vingårdar, kommuner eller vad kan man kalla det?
Låt mig förklara.
Berätta, lär oss.
Jag tycker att Bourgogne generellt sett är absolut lättast att förstå på det viset.
Aha.
Även om det är, som vi sa, en stor mångfald och många appellationer.
Mm.
Men det är väldigt smart gjort faktiskt. Det finns Grand Cru, alltså Grand, bästa, största växtplatsen.
Mm.
Och det finns Premier Cru och så finns det Village. Och Village betyder då
by. Sämst.
By, kommunvin.
Det betyder riktigt dåligt på franska.
Och så finns det regionviner.
Ja.
Så att det finns, totalt finns det ungefär 100 olika appellationer.
Ja, men okej. Okay, så det, Grand Cru, Premier Cru, Village är liksom...
Ja, grunden där. Ja, och så massa annat runt omkring. Och Côte de Beaune och alltihopa.
Ja.
33 Grand Cru-lägen finns det.
Ja.
Jättemycket.
Jag tycker det är så svårt att veta... För det är bara någon som har bestämt att det här är Grand Cru någon gång.
Ja, men det är det som är så kul med Bourgogne. Därför att det är inte vem som helst, utan det är några munkar på 1200-talet som har bestämt det.
Ja, då litar vi på de munkarna.
Ja.
Ja, du gör det.
Om man fortfarande tycker också, att det är bra vin från den här lilla plätten då, så är det ju kul att de har varit bra i 800 år.
Ja.
En av dem heter förresten Lilla plätten.
Heter den det?
Något sånt.
Ja.
Lilla fläcken. La Tache.
Kan inte du... eller någon göra motsvarande i Sverige. Vi ser om vi hoppas på att Sveriges liksom, vinproduktion kommer gå uppåt. Bara bestämma att så här, här är Sveriges Grand Cru. Och så är det någon som kommer sitta i en podd om 800 år. Bara, det var någon som sa det.
Ja, men det är intressant faktiskt. Så det kommer att bli så.
Ja.
Ja. Men den här La Tache, som tillhör då den mest berömda producenten, som heter Domaine Romanée Conti.
Ah.
Det är liksom crème de la crème när det gäller producenter i Bourgogne.
Domaine Romanée Conti.
Ja, och Romanée Conti är också en vingård.
Okay.
Så att där är de också. Men den mest berömda tycker jag i alla fall är La Tache. Så dit tog jag de här bussresorna när jag hade vinkurser.
Mm.
Och så gick alla ut bussen och tog bilder och så bugade de och bockade. Så att äntligen fick jag träffa Jesus. Jesus.
Vingårdens Jesus. Ja, La Tache. Ja, kan man komma ihåg då. Bra, så... Förlåt, fortsätt.
Nej, jag bara tänkte säga att, att kommunnamnet och hur det funkar. Att man kan ha Grand Cru och en kommun då, alltså Coton Charlemagne.
Aha.
Som är liksom en vingård kopplad till ett kommunnamn.
Okej, okay, så att det hänger, vingård och kommunnamn kan bli lite samma. Och sen så står det Grand Cru eller Premier Cru eller Village på, beroende på vad det är.
Pouligny Montrachet.
Ja.
Så vidare.
Och då, på de här vi pratar om nu då, är vi nu oftast i Côte d'Ivoire, eller vad
heter det?
Côte de Beaune.
Côte d'Ivoire.
Côte d'Or. Ja, precis. Det är ett land.
Ja. Ja. Och då har du liksom kommunen och vingården i namnet.
Ja, men bra. Alltså, jag förstår att om vi nu liksom långsamt rullar över till producenter, att det är då vi kommer kanske till det jag skämtade om, att det blir som en lottodragning.
Mm.
Att man bara säger saker efter varandra. Men kan du välja ut några producenter?
Ja,
som man ska ha koll på? Eller som du tycker är viktiga?
Det kan jag absolut göra.
Ja.
Det finns många.
Ja.
Som sagt, jag skickade en lista till dig här i veckan.
Ja, jag har tyvärr sett den. Det är därför jag tänker att du får välja.
Ja. Jag kollade lite på Systembolaget. Där finns det 600 olika producenter från Systembolaget, eller viner i alla fall.
Mm.
Den billigaste är en Beaujolais, kostar 99 kronor.
Ja.
Den dyraste kostar 22 000 kronor.
Ja.
Så där ungefär har du spannet.
Mm. Det är väldigt olika pris.
Ja.
Mm.
Och dyrast efter då DRC, Domaine Romanée Conti, som ja. Alltid är dyrast, så ja. Är det en av deras ägare då, Leroy, som också ägde det hela, som gör egna viner nu.
All right.
Allt är dyrt. Mm. En som heter Jaeger, Romier och Rousseau. De där ser man auktionssidor och sånt där mm. som de absolut dyraste vinerna det handlas med överhuvudtaget.
Det är sådana, det kommer in någon jätterik kines och köper mm. allt. Ja. Typ. Men också förmodligen bra då.
Ja, mm. Men som sagt, allt är dyrt nu för tiden. Ja. Jag såg bara härom sistens en lansering av viner från en producent som jag inte har hört talas om, heter mm. Sylvain Cattier.
Ja.
Och där kostade det dyraste vinet, ett Romanée Saint-Vivant, Grand Cru, 18 000 kronor.
Gud vad gott.
För en flaska.
Jättegott.
Från en, ja, herregud vad gott. Varenda centiliter, det blir
ja.
Många.
Ja, alltså det är så otroligt dyrt.
ja.
Hur kan en konsumtionsprodukt vara så
dyrt? Det blir 300-400 kronor centilitern.
Ja.
Mm, och hans billigaste vin som nu lanseras.
Ja.
Var en, alltså Aligoté, den här liksom föraktade druvan.
Ja.
Det vinet kostade 330 kronor.
Ja, det är mycket
och
mindre.
Och det är ju dyrt, det är mycket pengar för ett vin som var väldigt lågt klassat bara för 20 år sedan.
Ja, men nu kan man sälja ett sånt med den här då, kusinen från landet druvan för 330 spänn.
Ja.
Look, det look at you now, kusinen från landet.
Mm.
Ja. Ja, men så här, jag kan ju lägga in den här långa listan.
Nej, gör inte det.
Ska jag inte göra det? Jag kan lägga in, jo det kan jag. Så kan folk få kolla om någon tycker
det. I vingruppen.
Ja, exakt. Ja,
inte på listan efter.
Nej, det behöver jag inte göra.
Nej.
Men jag tänkte faktiskt smyga in en fråga här som dök upp i våran Facebookgrupp som heter Påfyllning och eftersnack. Och jag hoppas att Robert är okej med att jag tar upp den här frågan. För jag tyckte det var en bra fråga. Det har diskuterats fram och tillbaka det här. Men jag tänkte att jag skulle få höra ditt svar på det här i podden istället. Mm. Så här är från Robert då, från vår grupp.
Kör!
Han har skrivit så här. Med risk för att svära i kyrkan måste jag erkänna att jag inte riktigt fastnat för något rött från Bourgogne. Har legat i prisklass 150-250 kronor. Vinerna jag druckit har känts gröna, tunna och ganska korta. Så nu ber jag er om hjälp för att frälsas. Har jag haft otur i valen av årgångar, producenter eller rent av båda? Eller är svaret att jag inte bara betalat tillräckligt för att få en bra Bourgogne?
Ja, det är väldigt bra fråga, för den är liksom essensen av Bourgogne.
Va?
På gott och ont kan man ju säga.
Jag kan säga också att det här var inte en fråga, det var sju. Men ja. du fattar vad han far.
Ja, och jag håller med Robban här.
Ja.
Förlåt, Robert.
Ja, Robert.
Att det är svårt att hitta bra Bourgogne-viner under 200 kronor.
Mm.
Och allt färre blir de.
Ja, för att de vet att de kan
pusha det. Ja, de pushar det framåt och många har kanske inte den här smak- och doftkänslan, men vi dricker Bourgogne.
Ja.
Då kan de köpa ett för 170 kronor som inte är något vidare.
Nej.
Jag kommer ihåg ett av de här vinerna som jag drack mycket av från en producent som heter Olivier Leflève.
Mm.
Han är en av många. Och som kostade då 150-170 kronor. Bara ett bra Pinot Noir. Det kostar 350 nu.
Ja, det är dubblat.
Ja. Jag köpte bra, jag började samla ihop viner för jag tänkte det är bra att spara. Viner för omkring 150-170 kronor. Du kunde köpa vita Grand Cru-viner faktiskt.
Ja.
Från Bourgogne, Chardonnay då. De kostar nu 350-400 kronor.
Ja.
Det har varit en väldigt bra investering. Nu tänker inte jag sälja dem.
Nej.
Men det är roligt att kunna dricka. Så jag säger, här har vi ett Grand Cru. Tetula Crabbe eller vad de heter.
Just det.
Och naturligtvis bra har vuxit bättre. Men det är lite dyrt. Man får tyvärr gå upp i pris.
Mm.
Och jag har väl ingen bra rekommendation mer än att man ska lära känna några som har samlat mycket Bourgogne-viner från förr.
Mm. Skaffa rika vänner är alltid tipset.
ja.
Men okej, okay, så det är lite så att antingen så skulle Robert varit med och handlat lite Bourgogne 93. Eller så är det tyvärr så att Bourgogne har ökat så att de som är bra...
Ja.
Går inte att få tag på under 200.
Jag tycker att Robert kan samla ihop några vänner.
Ja.
Och köpa dyrt. Köp ett för en tusenlapp, ett för 500 spänn och ett för 200 spänn.
Allt är provning.
Och har de i provning och säger, ja, är det värt att betala 1000 spänn?
Ja.
Vad är egentligen skillnaden med de här? Men det är klart att när viner som är gjorda av inte så kompetenta vinmakare kan kosta 150-200 kronor, är det ju tråkigt.
Ja, men så för att frälsas, som Robert då är sugen på att göra, han vill ha Bourgogne-frälsningen av vin Jesus.
Han får skaffa sig en mecenat av något slag som
kan betala.
För det är ju väldigt roligt att dricka de här Bourgogne-vinerna av hög klass från berömda vingårdslägen i Bourgogne. Det är ju en känsla av resten, en religiös upplevelse. Alltså, för mig finns det nog ingen bättre. Det är hela känslan med vinet, var det kommer ifrån, hela den här jorden, medeltiden, kelter, Charlemagne.
Det händer så mycket när du dricker Bourgogne. Det är bara kelter, Charlemagne och alltihopa.
Ja, men det är ju så det är med de här vinerna. Och det är väl så att om man ska sluta sina dagar med ett glas vin i handen, så skulle det nog vara Pinot Noir från
Bourgogne.
Domaine Romanée Conti kanske, om jag får välja.
Då dör man lycklig.
Ja,
ja, men all right. Jag förstår exakt vad du menar. För det är lite så, jag kan ju inte. Så, det enda jag har köpt, eller känner att jag har lite koll på, är liksom champagne typ. Och då är det ju så att det finns champagne som kostar så här 200 spänn. Men den är alltid kass typ. Så det är så här, man måste nästan alltid ta en dyrare champagne för att det ska bli bra. Sen finns det mer eller mindre prisvärda. Men det kanske är lite samma med Bourgogne, att så här, folk smyger sig in i Bourgogne och har ett litet vinhus och så säljer de för 200 spänn och då är det inte så kul och inte så bra.
Det här har ju gjort att Pinot Noir viner
har
ju blivit enormt eftertraktade från hela världen.
Mm.
Så varhelst man tänker att man kan göra Bourgogne viner på Pinot Noir. Chardonnay är ju en annan druva, den liksom globetrotten, den finns ju överallt.
Aha.
Men Pinot Noir är inte så lätt att odla och göra bra viner.
Nej, det har du sagt att det är lite svårare.
Så att det är ju delar av Australien, Nya Zeeland, Sydafrika, Kalifornien förstås.
Mm.
Men även andra områden där de försöker på det. Jag skulle ju vilja tipsa då om Alsace och södra Tyskland. Där de har ett liknande klimat och terroir och sånt där. Där de gör Pinot Noir-viner i helt andra prisklasser.
Ja.
Men som är minst lika bra som du skulle köpa ett 150-200 kronors vin från Baden eller Alsace, så skulle det kunna närma sig ett 500 kronors vin från Bourgogne.
Det är inte samma brand riktigt.
Nej. Och jag vet att på restauranger i Frankrike säljer de väldigt mycket Pinot Noir från Alsace. För att de har inte råd att köpa in de andra vinerna.
Nej, det kanske inte säljer lika mycket heller. Liksom.
Så är det.
Ja. Ja, men det var ju väldigt utförligt och bra svar, så tyvärr måste, svaret är lite så här, tyvärr man måste gå upp i pris lite grann för att få någonting. Är man sugen på att köpa i samma pris, alltså runt 150-250 spänn kanske då, så kan man gå till Baden eller Alsace så får man jättebra
pinnar. Om man vill hålla sig kvar i Europa.
Ja, ja, exakt.
Absolut.
Mm. Bra!
Ja, sen har vi ju hela listan där så de kan
gotta sig. Ja, jag har den här framför mig.
Smultronplocka ju den så.
Ja, jag kan ju, om ni sitter nu och längtar efter att titta på den här listan, så kan jag meddela att det är inte jättelätt, men man kanske kan hitta något kul där. Vem vet?
Det som är bra med Bourgogne är att det är inga nyetableringar. Det som är, det är.
Ja, det är verkligen liksom den konservativa högborgen.
Ja, det är ganska statiskt med vingårdarna. De behöver ju inte sälja dem för att tjäna pengar, utan de tjänar pengar på vinerna.
Behöver tjäna pengar? Höjer priset med 50 spänn.
Bra. Ja, precis.
Är det, jag känner att nu har vi pratat runt det här ganska mycket. Vi har pratat historia, vi har pratat specifikt exakt hur det går till. Vi har pratat lite om producenter och vingårdar och vi har svarat Robert långt och ordentligt.
Ja. För alla vill ju ha tips på de bästa och mest prisvärda.
Ja.
Men alltså, det är svårt att säga.
Det är inte så prisvärt i Bourgogne, det är det jag försöker säga.
Nej, men prisvärt är ju en relativ fråga. Ju, så.
Ja,
är du miljardär så har du en annan nivå på prisvärdheten kanske.
Mm, just det.
Men det är ju väldigt många rika människor som tycker att de kan skryta med att ha massa dyra Bordeauxviner i källarna.
Bordeaux eller Bourgogne?
Förlåt, Bourgogne och Bordeaux.
Ja.
Och jag gissar ju att det är ett av de mest förfalskade vinerna i världen.
Det har man ju hört talas om i Sour Grapes-dokumentären.
Just det. Och Rudy Kurniavan där. Ja. Han hade ju några från Jair och några andra som han förfalskade.
Mm.
Därför att det var väldigt lönsamt. Därför att de flaskorna, per flaska får man ju väldigt mycket betalt. Så att det är liksom, det är mycket, mycket vin för pengarna kan man säga. Om man förfalskar dem också.
Jag fattar. Och det är ju risk när man har ett sånt lyxvarumärke. Det blir som vinets Prada eller någonting. Klart att det kommer bli kopior på Prada. Det är klart att det kommer kopior på Bourgogne då. Mm. Liksom. Jag känner mig nöjd nu.
Ja. Har du några Bourgogne-viner hemma?
Jag har inte det. jag tänkte att jag skulle ha ett, men nej, det har jag inte. Det är Bordeaux.
Ja, vill du ha ett Bourgogne-vin?
Gärna.
Ja, då fixar vi det. Ja,
så lätt är det, hörni, att skaffa Bourgogne. Ja, nej, men är det något mer du vill ta upp, pappa? Det blir det säkert.
Ja,
men...
så det finns ju mycket man kan önska här i livet.
Ja.
Och ett av de önskningar jag skulle vilja lägga i är att just jag skulle få komma över ett parti billiga, bra Bourgogne-viner.
Ja.
Jag kan inte tänka mig att alla Bourgogne plötsligt skulle bli mycket billigare.
Nej.
Men jag vet att efterfrågan är ju inte lika hög som den har varit innan. Så någonstans har det nått en smärtgräns.
Mm, jag fattar.
Och tillgång och efterfrågan är det naturligt också, men när efterfrågan minskar, så tillgången kanske har blivit större vissa år, ja, då kommer vinerna bli billigare också.
Mm.
Nu kan man ju sälja liksom Village och kommunviner, ja, det är kommunviner, och andra uppe i bergen åt Côte d'Nuit för massor av pengar också.
Ja, för att det står Bourgogne och man vet att det är guldkusten där. Bra, så sänk vinerna. Sänk priserna på vinerna är det du vill.
Ja.
Av någon mystisk anledning så ska det hända, vill du?
Ja.
Bra. Då tackar vi.
Då skålar vi
i Bourgogne.
Så ska jag springa och hämta en flaska till dig.
Ja, tack så mycket. Väldigt faktiskt. Hoppas ni har tyckt om det. Så ja, kommer vi höras igen om 2 veckor.
Det gör vi. Hej då.
Hej då.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.